Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och det slutade med att det var en björn som första dagen la sig på taket på hyttan och vägrade flytta på sig.
Hej och välkomna till Freeride-podden, dina solglasögon i den svalbardska midnattssolen. Hoppas allt är bra där ute. Idag ett litet annorlunda avsnitt. Det är nämligen så att det här med alternativa resmål är något som vi snäppat upp ett allt större intresse för. Och det finns ju absolut en charm i att slippa undan franska och österrikiska alperna för lite större äventyr. Och sådana äventyr finns det gott om på ögruppen Svalbard. Och bland mörker och isbjörnar finns det nämligen gott om fina berg att åka skidor på. Vi träffade därför Alexander Holmqvist Winge som med ett gäng Svalbard-säsonger i bagaget bjöd oss på en blandning av restips och isbjörns anekdoter. Mycket nöje! Hur är läget?
Ja, men det är bra. Det är lite nyvaken, men annars är det bra.
Ja,
så det ska inte klaga.
Kan berätta för lyssnarna att vi sitter här ganska tidig och ganska kall fredag morgon i Stockholm. Hur länge har du varit i Stockholm?
Denna perioden har jag varit i Stockholm sedan, vad blir det, mitten på september. Så det har inte varit så jättelänge.
Mm. Och hur länge stannar du?
Jag stannar faktiskt på söndag, så då går flyttlasset upp till Funäsfjällen.
Mm, fint. Blir det hela vintern där?
Det blir hela vintern och det blir framöver, så att det är en, ja, det är indefinitely.
Grymt.
Så det känns riktigt skönt att komma tillbaka till snön.
Jag förstår det. Ja, schysst. Jag tänkte kanske bara att vi kör rakt på att du kan få presentera dig själv och varför vi vill intervjua dig.
Ja, men precis. Alex Holmqvist Winge. Och jag tror väl själv att lite anledningen är att dels att jag har bott 4 år uppe på Svalbard med allt vad det innebär. Och var av en längre av den period av den tiden så jobbade jag även med tillsammans med Salomon då, som produkttestare och lite ambassadör för deras Mountain Collection då, som de släppte för 2 säsonger sedan. Så att jag har promotat den ganska mycket på via sociala medier och så vidare då.
Svalbard är väl något som, jag vet inte, jag tror de flesta har en typ uppfattning om vad det är för något, men kanske inte riktigt, eller vad tror du?
Ja, jag skulle nog säga att det finns 2 läger där. Ja. Antingen har man hyfsad uppfattning om vad det är, eller så har man absolut ingen aning om var det, varken vart det ligger eller vad det är.
Nej.
Så att det är nog lite så, antingen eller.
Mm. Hur hamnade du där uppe?
Det var lite en liten fluk egentligen. Jag gick här hemma i Stockholm för vad nu det, snart 5 år sedan. Och hade väl ingen riktig plan för livet och så vidare. Och kände att jag var sugen på att flytta närmare naturen. Och sen så hade faktiskt min mamma och en av mina yngre bröder varit där uppe tidigare. Och då sa morsan att Alex van Svalbard hade du älskat. Finns det ingenting du kan göra där uppe? Och sagt och gjort så var jag tvungen att kika på vad det faktiskt var för något. För jag hade ingen aning om vad Svalbard var då. Det ska jag villigt erkänna. Och då blev det, ja, du vet, googlade, kikade vad det var, vad det fanns för möjligheter, och fick ett jobberbjudande där uppe. Och då kände jag väl att, ja men vad fan, vi testar, och skiter sig så får jag väl flytta tillbaka då.
Mm.
Så att, och sen så fastnade jag som så många andra där uppe. Jag hade tänkt att jag skulle vara där ett år eller någonting, men det blev typ 4 år. Så att, och det är långt ifrån ensam om att hamna i den situationen.
Är det så?
Ja, det är väldigt många som jag känner där uppe, de liksom så här kom upp för kanske ett halvår eller ett år som jag, men så sitter de där 6-7 år senare liksom. Ja. Så det är inte alls ovanligt. Det är svårt att dra sig därifrån om man väl har flyttat dit.
Okej. Vad bor det på?
Jag vet inte, det är svårt att säga. Jag tror att det är liksom det finns nog lite olika anledningar, men dels är det ju i mina ögon kanske den mest galna platsen på jorden. Både naturmässigt och liksom upplevelsemässigt. Men sen är det en väldigt speciell atmosfär eftersom det är så litet community som man bor i, som Långebyn är. Så blir det som en enda stor familj. Så det är en extremt speciell känsla att bo där. Det är väldigt familjärt, det är väldigt tryggt. Det är liksom så. Småstadskänsla i kubik verkligen. Man känner allt och alla. Man vet var allt och alla befinner sig och sådär. Så att det är väldigt enkelt och bekvämt. Mm. Jag tror att det är som lockar många också.
Mm. Jag förstår, det låter lite som typ egentligen samma sak som lockar till, eller som lockar folk att stanna kvar i vilken säsongsort som helst. Men ja, jag kan tänka mig att det blir remote i kubik. Liksom.
Ja, verkligen. Sen så ska man ju inte sticka under stolen med att med tanke på de skattefria reglerna och så vidare, så är det ju, finns det ju vissa ekonomiska fördelar borde också. Det ska man ju inte sticka under stolen med. Men det...
Okej, okay, så det är en liten... Det är Norge som har fixat det där?
Ja, det är ju Norge, men det är ju en egen liten skattefri zon, om man säger så. Okay. Så att de har det rätt bra förspänt där uppe.
Okej. Okay. Tips till alla lyssnare.
Ja, precis.
Man behöver inte lägga pengarna på Cayman Islands. Liksom. Man kan dra till Svalbard och tjäna pengar.
Ja, definitivt. Det är billig sprit och billiga grejer. Bra kombo.
Men okej, om du ska berätta kort, vad är Svalbard för någonting?
Svalbard är... vad ska man säga? Ja, det är en väldigt nordligt belägen ögrupp eller Spitsbergen heter väl, Svalbard är ju samlingsnamnet. Spitsbergen heter ju ön som är bebodd. Och sen och Långebyn då, som är den bebodda delen av ön, den stora bebodda delen, är ju världens nordligast belägna fungerande samhälle. Det finns ju nordligare belägna byar, om man säger så. Men det här är ju världens nordligaste fungerande samhälle som verkligen har en full samhällsstruktur med allt vad det innebär.
Mm. När jag gjorde min snabba research igår så landade jag på en Wikipedia-sida som heter List of Northernmost Items. Och jag tror att det är några Svalbard älskare som har varit inne och pillat lite på den, för att det finns väldigt många saker som är den norraste i hela världen på Svalbard tydligen.
Väldigt många som lever på den marknadsföringen.
Ja.
Världens nordligaste pub, världens nordligaste bryggeri, allt vad det nu är.
Kan ta bankomat och skola också faktiskt.
Ja, precis. Mm. Det är en bra marknadsföringsgrej. Jag tror inte att alla de där grejerna stämmer, men det ska låta det vara osäkert.
Ja, det får ni göra. Okej, och så att Svalbard är egentligen en ögrupp typ ungefär mittemellan Nordkap och Nordpolen kanske?
Ja, det ska man kunna säga. Mm. Och det ligger jävligt mycket längre norrut än vad många tror. Mm. Många tror liksom att Lofoten är långt. Men har du kommit till Lofoten så har du 1,5 timme med flyg till. Så att jag kikade på det, att flyger du från Stockholm lika långt söderut som du flyger norrut för att komma till Svalbard, så kommer du till typ Liberia.
Oj.
Så det är rätt långt. Jävlar. Så det är mycket längre än man tror.
Mm. Och vad finns det mer? Vad gör man på Svalbard?
Vad gör man på Svalbard? Man väldigt beroende på säsong. Men Jag åkte ju dit för skidåkningen. Men skidåkningen blir större och större. Men det är fortfarande turismen som drar dit, lockar ju med skoterturer, hundslädar, vandring på sommaren och sen så olika typer av båtexpeditioner egentligen. Stora, lite nästan kryssningsbåtar men även små ribb fjordbåtar liksom. Så att det finns att göra, absolut.
Men som sagt, man kan åka skidor också.
Och man kan ju det.
Det har du gjort.
Det har jag gjort.
Ja. Hur är skidåkningen på Svalbard?
Väldigt, väldigt speciell. Dels på grund av den kanske uppenbara anledningen att det finns ingen form av liftsystem överhuvudtaget. Nu ska vi faktiskt inte ljuga. Det finns en liten barnlift inne i byn, men utöver det så är det helt liftfritt. Så slipper få en massa arga mejl därifrån.
Kanske världens nordligaste barnlift också.
Garanterat, ja. Garanterat. Det står faktiskt ingen skylt nu, men kanske man ska fixa.
Ja, vi får fixa det.
Ja. Nej, men i övrigt så är det ju väldigt, väldigt speciellt för att alltså, hela ön är ju alpinterräng, mer eller mindre. Och det gör ju att det finns oändliga möjligheter verkligen. Bor du inne i byn så går det bokstavligt talat att ta skidorna på ryggsäcken och hajka upp liksom på baksidan. Om man känner för det efter jobbet. Liksom. Så att det finns väldigt mycket, men det handlar ju hela tiden om att ta sig upp för egen maskin. Så att alltså, turåkningen och toppturerna är ju det som är väldigt, väldigt. Det är det handlar om.
Ja.
Och det finns en del berg där du kan köra skoter upp, men det är liksom det handlar om hudar eller stegar som gäller liksom. Och jag gillar det. Sen så vet man också att de flesta ställen där du klättrar upp eller där du går upp, det är inte många som har varit där tidigare. Och på de flesta ställen är du först. Och det är alltså den här first descend känslan, den är trots allt lite speciell. Cool. Det är den.
Coolt. Hur är det? Det är ju mörkt en väldigt stor period av året här. Hur funkar det med skidåkningen?
Det blir ju såklart lite svårare. Det är ju mörkt typ 5 månader. Från slutet på, ja, mitten på oktober till mitten på februari. Så är det ju verkligen becksvart. Så de här liksom långa skidturerna eller liksom mer expeditionsturerna, de blir såklart färre och svårare att göra i mörkertiden. Men annars så åkte vi faktiskt en hel del även i mörkertiden då. Självklart med pannlampor och så vidare. Och det är, jag kan nog tycka att det är de mest speciella turerna. Man får tänka lite extra. Man får så att säga, ta det ett steg till. Och det är en väldigt, 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 väldigt speciell känsla. Så att de turerna ligger nära hjärtat. Även om det är många som kanske inte riktigt ser skärmen i det. Men jag tror att man behöver ha varit med några gånger på det. Så tror att man fattar det. Så.
Om man ska åka en vecka eller 2 veckor till Svalbard för att tura. När ska man åka då?
Början på april till mitten på maj. Absolut.
Ja.
Då är det oftast mycket snö. Det är ljust hela tiden. Och det är inte sådär svinkallt. Liksom.
Mm.
Det kommer man tidigare så är det alldeles för alldeles för väderosäkert. Och oftast riktigt jävla kallt. Liksom. Så att det som i påskas, nu i år i påskas, då låg ju påsken ganska tidigt. Då låg den ju någon början på mitten på mars där. Och då var vi faktiskt ute på 3-4 dagars skidtur och bodde i tält och klättraberg och åkte skidor. Och det var ju aldrig varmare än minus 35 liksom. Det var minus 40 på nätterna. Då var man inte svinhäftig. Men sen kommer man in i april-maj sen så är det humana temperaturer och riktigt skönt.
Schysst. Hur är det med isbjörnarna? För att de, det har väl blivit lite som en annan turistattraktion, om man ska säga. Eller i alla fall något som sätter det på kartan, att det finns mycket isbjörnar på Svalbard. Stämmer det? Och hur måste man förhålla sig till dem när man åker?
Ja, det stämmer ju definitivt. Det är väl en sån här klassisk siffra att det finns fler isbjörnar än människor på Svalbard. Och den siffran stämmer så vitt jag vet. Och jag vet inte om man ska säga att det är en turistattraktion, men definitivt som du säger så sätter ju det på kartan, det gör det. Och alltså, det är ju på riktigt en rejäl fara liksom. Isbjörnen är ju det enda rovdjuret i världen som ser människan som naturlig föda. Så att det är inget skämt liksom. Och så du måste egentligen vara beväpnad så fort du ger dig ut i terräng. Och det är någon form av jaktgevär det handlar om egentligen då. För att vara på säkra sidan. Så den jaktgevär signalpistoler. Om det är så att det är liksom det första man använder. Och sen så är det ju gevär i riktigt skarpt läge liksom. Så att det är någonting man måste förhålla sig till och någonting man hela tiden måste ta in i beräkningarna vad som faktiskt kan hända. Och speciellt när du är ute, om det är så att du är ute och övernattar i naturen, då är det ju då det blir riktigt jobbigt att det är då man verkligen måste ta hänsyn till det på riktigt. När du åker och när du hela tiden är i rörelse så här, då är det ganska lätt att ha koll på det. Men sen när du liksom ska stå still, när du pausar, när du sover ute i naturen, då det blir riktigt känsligt.
Har du stött på några isbjörnar?
Ja, jag har gjort det. Lite så här halv på väldigt nära håll också egentligen. Jag tänkte säga att halvt close call, men vi hade faktiskt egentligen just sånt läge när vi sov ute i naturen, dock i en liten stuga eller hytta som man säger i Norge, där isbjörnen faktiskt var och knackade på dörren och försökte ta sig in.
Jäklar.
Så att det finns lite olika versioner på den historien beroende på hur du frågar, men
det kan jag tänka mig.
Jag har inga problem att erkänna att då var jag jävligt rädd. Det sticker inte under stolen med. Mm. De är jättestora. Man kommer nära.
Hur löste det sig?
Ja, vi jagade bort den med x antal signalskott och ljud och skrik och hopp. Så att till slut så stack den iväg, men det tog en stund.
Hur lång tid tog det innan ni vågade er ut ur stugan?
Det gick ganska fort innan vi vågade oss ut. Men det var ändå med ganska stor försiktighet. Vi ville nog mest försäkra oss om att han hade stuckit iväg liksom. Vilket han hade. Men då ville vi faktiskt försäkra oss om att det inte, kanske även att det inte var några fler, men lite sådär. Så att han förstörde min skoter och välta kompisens skoter och så innan han stack iväg också. Så att
Vilken sån här rovdjursinstinkt liksom. Man brukar
det är lite surrealistiskt. Ja. Det låter ju som en sån här hittepåhistoria när man berättar det. Jag hör ju det själv. Men det som sagt, de är sjukt smarta, björnarna. Och hittar de dörrar, vilket de ofta gör, så tar de bilden, fattar de att de kan ta sig in.
Låter som en film.
Ja, men lite så. Det hade nog kunnat bli en ganska bra film någon gång.
Kan jag tänka mig, finns det mycket isbjörnshistorier på byn?
Det gör det. Ja. Det finns väldigt många isbjörnshistorier av olika slag. Och jag tror ärligt talat att de flesta är sanna. Även om en del av dem låter helt bananas, så jag tror faktiskt att många av dem stämmer. Ja, men en sån här grej, det var Det var nog faktiskt, det var ju påskas också faktiskt. Så hade de, var det några som var ute på en annan hytta än den vi träffade björn på. Då var de fyra stycken in i en hytta som inte rymde mycket mer än fyra personer och två sängar. Och det slutade med att det var en björn som första dagen la sig på taket på hyttan och vägrade flytta på sig. Vilket innebär att de satt fast. De vågade inte gå ur hyttan på fyra dagar. Under hela påsken så satt de fast där inne, för de vågade inte gå därifrån.
Åh, jävlar.
Så att de satt inne i den här lilla... Och de hade liksom planerat hur mycket grejer som helst. De hade kite, liksom kite-skärmar och skidor och allt möjligt med sig. Men de satt inne i den här lilla 10-kvadratshyttan i fyra dagar. Så att de var inte supernöjda dagen efter. Liksom så här, när de kom tillbaka. Men samtidigt är det så här, det hände liksom inte. Det hände bara där. Och det låter ju, alltså det låter ju sig hittepå, så det finns inte, men alltså, jag har svårt att tro att det inte stämmer.
Nej, jag hörde. Jag kommer ihåg när vi var där, det var några år sedan, men då fick vi höra någon historia ute på byn liksom, att det var om någon snubbe som hade, de hade blivit överrumplade i sitt tält när de sov, och sen så hade, ja, historien var väl så gott som att den ena, det var två killar, och den ena hade skjutit isbjörnen medan han typ hade den andra killens huvud i käften och sånt där.
Ja, jag har hört någon liknande version av den historien också. De fick, jag vet inte, men det var ju även faktiskt under den här solförmörkelseperioden, så var det några som råkade ut för någon liknande grej. Som där björnen bokstavligt talat gick rakt in i tältet och slet ut en av de som sov där inne. Så de fick skadeskjuta björnen och senare avliva den då. Men där var ju, de hade ju gjort alla fel som fanns liksom. Okay. De hade ju, de fick ju väldigt mycket skit. Och de fick ju faktiskt ganska höga böter också i efterhand, för att de hade missat alla säkerhetsdetaljer helt enkelt. Så att det var inte så konstigt att de råkade ut för vad de faktiskt åker ut för. Det var ju, alltså, det var ju buffé för björnen, så enkelt var det.
Ja.
Så han, när de kom tillbaka till byn sen efter att ha legat på sjukhus och sådär, så det var många ställen de inte var välkomna på.
Oj.
Ja, det var ställen där de inte fick komma in. Och det visar också lite på vilken respekt man har för björnen. För det var liksom många som sa att det var fel individ, om man nu kan räkna björnen som individ, som blev avlivad, som många sa.
Mm.
Det hade varit bättre om han, de som faktiskt inte följde reglerna som gäller där ute, hade strukit med. Det är jävligt hemskt att säga, och det är kanske ingenting man ska stå för, men det var många som hade den uppfattningen.
Mm. Jävlar. Ja, men det är, ja, man ska respektera djuren också.
Ja, men lite så. Och det, jag tycker det är också en ganska cool grej med Svalbard, att man, många inser att det är faktiskt på naturens villkor. Det är många som på riktigt genuint har den uppfattningen och den approachen till naturlivet där uppe, att vi är liksom inte störst där uppe på något sätt, utan det är björnarnas land, och det är lite så det är, och den respekten är den jag gillar den är ganska cool.
Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vad minns du bäst från din tid på Svalbard?
Det finns några grejer. Solförmörkelsen som var, vad det var, 2 år sedan. Så den det var liksom en sån här grej som var, den var hypad, men man tänkte hela tiden att men det, hur coolt kan det vara liksom? Visst, det är säkert häftigt om man är liksom, om man tycker att sånt är häftigt, man tycker att sånt är kul, så är det säkert ball. Men det var riktigt coolt alltså. Mm. Det var riktigt, riktigt spännande. Det var coolt att uppleva. Och sen i samma veva, när jag var med och guidade och körde med Salman Freeski-gänget när de var uppe och filmade, just för solförmörkelsen då. Mm. Så var jag med och guidade under, inte hela expeditionen, men stora delar. Och det var riktigt kul. Det var en kul upplevelse. Det var kul att liksom se hela produktionen från Inside the Ropes. Liksom. Ja. Det var riktigt skoj.
Det kan jag tänka mig.
Men sen finns det ju massa sån här... Det finns ju massa turer som man har gjort där uppe som liksom etsar sig kvar. Och det är svårt att liksom välja ut någon specifik av dem. Liksom. Men det finns många... Och sen, men självklart, Isbjörns grejen, den glömmer man inte heller första taget som man sticker ut. Även om inte den är skydd i alla fall.
Okej, men är det någonting mer du vill tillägga om Svalbard? Eller är det något du vill prata om?
Åk dit. Det är men på riktigt. Det, har man inte varit där så tycker jag att man ska åka dit. Det är jättelätt att sitta och förklara och liksom försöka skapa en bild av hur det är där uppe, och man kan titta på bilder och så vidare på nätet, men det går inte att förmedla och förklara den känslan som faktiskt är där uppe. Det är en annan planet. Det känns verkligen som man när man landar i Långebyn, så landar man på en annan planet. Jag tror inte det går att beskriva på något annat sätt. Gillar man äventyr, gillar man naturen, gillar man coola människor och bra skidåkning, så dra dit.
Grymt.
Och hitta en bra guide.
Okej, men då kör vi ett litet inslag här med Alexanders Svalbard-tips. Vi lägger in en liten jingle på det också.
Ja, bara bam.
Okej. 3 viktiga saker att tänka på för den som ska åka till Svalbard.
Ja. Pass. Man lämnar faktiskt Norge, man lämnar EU, och det är en egen tax-free zone, så att därför måste man ha pass. Det är många som har gått på den niten. Se till att skaffa en bra guide om ni ger er ut i, eller om man ska ge sig ut i naturen.
Hur får man tag på en bra guide?
Det finns jättemånga bolag där uppe som man kan hyra guider av. Både per timme eller per dag, eller det finns till och med privata guider som man kan hyra. Och sen, kläder efter väder, eller på att säga. Men det låter ganska tråkigt, men det kan bli riktigt, riktigt svinkallt där uppe. Det ska man faktiskt inte... bortse ifrån. Det är ganska många som kommer dit och tror att det är vinter liksom. Men det blir riktigt, riktigt kallt när det är kallt där.
Nice. Då tackar vi för dem. Det var pass, bra guide och kläder efter väder, vilket är minus 40 ungefär.
Ja, men typ, det händer.
Ja. Okej, nästa fråga. Alexanders tre bästa åk på Svalbard.
Ja, den är inte helt lätt. I och med att det inte finns några så att säga, utstakade nedfart eller någonting. Så det är jättesvårt att säga de tre bästa åken just där och då. Men det finns... för alla er som har sett Salmons Eclipse-film så har ni den The Facebook Wall som de kallar den i filmen. Jag har själv kört den och den är riktigt, riktigt cool. Det finns många bra linjeval. Lite svårt att ta sig till, men tar man sig dit så är det definitivt värt det. Sen har vi även... Sen finns det mycket bra nära byn. Liksom. Jag skulle nog säga toppen på Nordensköld. Bra åk, väldigt nära byn. Du tar dig från byn upp och tillbaka till byn på 2 timmar. Sen är det lite svårt att... utnämningar till tredje, det finns många alternativ, men det finns egentligen inget jättebra svar på den, men de två sticker ut och sen så får man nog leta sig fram till sina egna favoriter, tror jag.
Kan ta Barnbacken som tredje.
Ja, men precis. Barnbacken. Mm. Så, hem från afterski.
Okej, och sist men inte minst, de tre bästa afterski-ställena i Longyearbyen.
Ja. Svårt att kanske nämna, det finns tre ställen tror jag, överhuvudtaget. Men om ni kommer upp dit på afterski, så jag skulle nog säga Cold Miner's Cabin, den receptionsbaren, bra häng, ganska skön miljö. Sen har ni mitt egna personliga favoritval, Svalbar, ligger mitt i byn. Bra börjare, bra häng, ofta mycket folk. Och sen tredje får nog faktiskt bli pubben på Radisson-hotellet. Mm-hmm. Också lite så. Bra häng, ofta mycket folk och går mycket bra historier där. Sen finns det en liten bubblare också. Det är bistron på ett ställe som heter Huset. Men det är ofta lite så mer kvällshänglig. Mm.
Ja, men bra. Mm. Då känns det som att vi har kommit ett steg närmare att vara redo för ett Svalbard äventyr i alla fall.
Ja, men eller hur? Mm. Det är ett äventyr olikt de flesta andra. Så får man möjligheten så dra.
Okay. Är det någonting mer du vill tillägga till det?
Jag tror inte det. Nej, jag tror jag fått med ganska mycket.
Då brukar jag avsluta med att fråga, vad ser du mest fram emot i vinter?
Oj. Få åka mycket skidor. Mm. Jävligt obvious och tråkigt svar. Men det, just nu hägrar det ganska mycket. Alltså.
Grymt. Ja, men tack så mycket för att du fick komma. Och tack för att du delade med dig om Svalbard och hela den grejen.
Ja, men tack. Det var skitkul. Ja, så hojta till om ni ska upp så hänga med. Ja.
Tack. Ha en bra vinter.
Ja, detsamma. Tack.
Tack för att ni lyssnade på Freeride-podden om Svalbard. På freeride.se/podden har vi samlat länkar och videos som Alexander tipsat om. Ha det gött. Hej!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.